Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Precis.
En sekund så tänkte jag att du hette Sandell Anna. Som jag tänker mig att du heter.
Som jag heter på min Instagram. Ja. Men jag kommer inte ihåg att när vi jobbade ihop så hade jag ett alter ego som var Sasha Andel.
Det kommer jag absolut ihåg.
Så att nästa vecka kanske det är Sasha som är på besök.
Men just det, men nu ska vi se. Sasha Andel var, är det bara när du är lite feisty?
Ja.
Okej, okay, då kan behöver inte komma.
Vi får se.
Jag gillar det, menar du riktar henne mot andra, mot utomstående?
Okej, okay, ja. Eller ja, ja. Nej, alltså det ska ju vara mot dem vi pratar om i podden.
Ja, just det, bra. Stackars de offren.
Verkligen.
Nej.
Har du haft, idag är det ju måndag till skillnad från att vi brukar podda på söndagar.
Ja.
Har du haft en bra helg?
Ja, jag har verkligen det.
Ja, vad härligt.
Marcus har instiftat en ny tradition som är att han varje söndag vill spela boll.
Gud vad mysigt.
Ja, det var jättemysigt. Eller jag var inte med och spelade boll. För jag var hemma och skrev manus. Men sen så grillar vi här utan det var väldigt trevligt.
Alltihop. Gud vad härligt.
Men det är ju kul att Marcus är 30 år gammal och just har lanserat att liksom ett veckoligt bollkalas för sig själv.
Men det är härligt. Men vet du vad jag tänker på ibland? Att vi pratade under hela tiden som jag var gravid att, om att vi skulle gå när Sigrid väl hade kommit så skulle vi gå ner till bollbar i Rålambshovsparken och spela boll. Men vi har fortfarande inte gjort det så vi kanske får göra det när kommit.
Just det!
Ja.
Det gör vi! Fy fan vad mysigt eller?
Det är bestämt. Och nu kanske Marcus är ännu mer på den idén eftersom han kommer vara proffs när
han kommer tränat så mycket.
Uh-huh.
Ja. Och då var han ändå på den redan innan tror jag.
Ja, precis. Jag menar inte att han varit negativ.
Han har varit men så, kanske, så jävla
men kanske
negativ.
Att han kommer vara riktigt taggad nu.
Ja. Oh, nej, han kommer vilja show off. Och sen kommer han bli så ledsen när Oscar ändå är än så mycket bättre.
För det visar sig att Oscar är proffs på patonk, eller vad det heter på franska.
Patonk. Oh, tänk om Oscar blir så här, han blir sån, liksom, han blir upptäckt.
Verkligen att det är någon som går förbi bullbar och bara, oh, that patonk arm.
What a patonk arm. Oh, tänk när man var liten och liksom det var ens dröm att man bara skulle, alltså tänk vad mycket tid man la när man var liten på att drömma om att bli upptäckt ändå.
Alltså vet du, jag tänkte faktiskt på det här häromdagen för att jag såg ett klipp eller en typ TikTok-video fast den var på Instagram där det var en tjej så här, att hon hade, du vet, härmade sig själv när hon var 14 år att hon hade försökt se så speciell ut i publiken på en konsert.
Ah, yep.
För att, du har sett den också.
Jag vet inte, men jag fattar, alltså det var mer ett japp för att jag fattar exakt hur hon såg ut.
Att man stod så här i ett publikhav typ på Globen och det var så 30 000 personer och man bara, ah, nu tittar han på mig så jag ser ut som att jag så tittar ner lite, blir lite blyg för att han, men så bara, efteråt så kommer han fråga om jag vill följa med på efterfesten och sen så kommer
du är 14,
ihop.
Och, du ska inte nej, vara bra.
Alltså, det här hände på Westlife-konserten. Jag var alltså 13 och de var typ 30.
Det, vi kan väl vara tydliga med att det inte hände.
Det hände absolut inte, tyvärr.
Men kunde du tänka dig vem som helst?
Nej. Det var Shane eller Kian.
Jag kommer inte ihåg hur de ser ut typ.
Alltså nu när man tittar på de bilderna nu när jag själv är vuxen så ser jag att de är ju, alltså, såg ju typ gamla ut. Alltså verkligen.
Framförallt om man jämförde med dig. Även om du var liksom vuxen för din... Var du vuxen för din smak, höll jag på att säga. Vad heter det?
Jag har alltid haft väldigt mogen smak.
Ja,
men jag var inte så vuxen för min ålder.
Nej.
Eller
nej.
Både, jag tror det pendlar lite.
Alltså svagaste gången jag har försökt bli upptäckt och liksom minst likely att det skulle lyckas... Mm. Det var ju när vi hade logfest på, i stallet och jag satt på en höbal och typ mimade till Pandora i min ensamhet och tänkte snart lossnar det.
Snart tittar någon på mig och säger du ska bli stjärna.
Men bara, vem då? En häst?
för det kommer jag ihåg också att min kompis Desi sa till mig när hon skulle ha disco hemma, hon bara, du borde uppträda med och mima för du är så himla bra på att mima. Att hon ville ha mig som akt på hennes kalas.
Tackar du nej
med bara mim? Ja, för jag tyckte inte om att synas.
Förutom
true
på stökonserter.
Exakt.
Men om du hade mimat på Desis disco, vad hade du mimat idag?
Alltså jag tror kanske att jag hade gjort feels like I'm lost in a two clouds of heavenly scream. Alltså, jag kan inte riktigt texta.
Kul men, att du precis försökte låtsas som att du bara, jag tror att jag kanske hade varit när jag har övat in ett helt.
Varför jag älskar den refrängen.
Ja, okej. Okay. Så du vill mest köra den då?
Mm. Så det har jag redan gjort.
Jag hade en kompis som bodde i Långedrag. I Göteborg, där också, vad heter han, gamla nazisten i Ace of Base, Ulf Ekberg. Där han också bodde. Och att hon brukade ofta gå förbi hans hus och liksom sjunga för sig själv.
Fy fan vad
roligt. I förhoppning. Det var ändå mer likely än på logen på vårt
stall. Absolut, framförallt med en mimning på logen.
Nej, det var så diskret.
det är så typiskt Karin Slitvargen. Inte ska väl jag. Jag sliter på här med min mimning tills någon ser
mig. Oh, fan, jag kommer verkligen aldrig bli upptäckt.
Jo, jag upptäckte det nu.
Oh, som, tack.
När vi var vuxna så upptäckte jag dig.
Och äntligen vågade jag sjunga ut.
Ja. Du, har du sett någonting eller läst något roligt eller sådär?
Har jag det? Nej, jag tror inte.
Nej,
det.
Fortfarande inte. Nej.
Det känns helt inte okay. Som det. Har du?
Helt okej. Okay. Jag kollar just nu på Murder Amongst the Mormons eller vad den heter.
Just Netflix. Det är ytterligare en serie som jag har sovit mig igenom. Marcus såg typ klart den på en kväll.
Ja, men alltså den har verkligen någonting.
Ja, Netflix dokumentär, eller hur?
Exakt. Netflix dokumentär som handlar då om som titeln avslöjar, den mormonska kyrkan i Salt Lake City i Utah. Och det innefattar både mord, då som också titeln avslöjar, men också ganska elaborate schemes, alltså bedrägeri.
Fan alltså vad man gillar ett bedrägeri.
Ja men alltså, jag tycker bara att den är så fascinerande allt i det.
Men man är ju grundfascinerad av the Absolut. Mormons. Och typ Absolut. Utah i allmänhet. Det som jag såg vill jag säga att jag gillade.
Mm. Ja, men jag gillar det. För jag har bara så här scrollat förbi den sen. Alltså den är ju inte så gammal. Men jag har inte alls känt mig committad till att se den. Och sen så var det då häromkvällen när jag skulle gå lägga mig så tänkte jag bara, men okej.
Okay,
jag tänkte precis så som du sa. Nej, jag tänkte så här, det här kan jag nog somna till. Ah. Men sen var den fett spännande.
Ja, men jag kanske får ta upp den någon gång.
Jag tycker det. Jag tycker ändå att det kan vara ett värt tips.
Okej, bra.
Sen så har jag nu sett färdigt första säsongen på Brottet som då är ju en dansk serie.
Ja.
Och första säsongen har ju också, alltså The Killing som är en amerikansk serie, är ju byggd på Brottet.
Just
säsongen visste jag typ vad som skulle hända, bara det att den danska serien har en helt annan gärningsman, som jag minns det. Alltså det är typ 10 år sedan jag såg The Killing.
Ah!
Men
intressant
också,
ju.
Ja, absolut. Precis, ja. Men jag vill också säga att det här var liksom en transportsträcka som ändå hade en liten poäng. Men för idag så började jag kolla på säsong 2. Och den verkar helt... Alltså fan vad danskarna är bra på att göra tv-program.
Nej, men alltså, danskarna.
Däckare.
Alltså. Am I right? Ja. Men i allmänhet så är de så jävla, jävla bra.
Mm. I love them.
Finns de på SVT Play?
Finns på TV4 Play.
TV4 Play, okej, jag förstår. Jag kom på att jag faktiskt har sett åtminstone några avsnitt av en serie som ju inte då är ny, men som jag ändå har sett.
Okej.
Okay. Som är Mr. Mercedes.
Okej.
Okay. Som finns på C-more.
C-more är det enda streamingkontot jag inte har.
Men vi ska kan gå vidare.
Nej, jag vill ändå, jag är ändå intresserad av att höra, för det kanske blir det här som gör att jag signar upp.
Ja, men det kan jag inte, jag kan inte svära på det, men det jag såg tyckte jag var bra. den finns 3 säsonger och jag har alltså sett typ 3 avsnitt. Den var väldigt väldigt obehaglig. Det handlar om ett brott där en gärningsman kör över jättemånga med sin bil. Han grips aldrig och sen pensioneras liksom den polisen som var ledde den utredningen, och sen börjar han ta gärningsmannen tar kontakt med honom och börjar liksom fucka med honom.
Okej, intressant.
Ja. Så att den var ganska vad heter det? Alltså blodig och obehaglig. Så att om man är lite känslig för det, vilket jag då är just nu,
det är jag också.
Så kan man behöva ha en kudde nära. Helt enkelt.
Det är bra, men ändå spännande. Det lät ändå spännande, måste jag verkligen säga.
Den kändes väldigt spännande och det vi har sett hittills var liksom väldigt väldigt bra.
Nice.
Så att vad skönt ändå att jag kunde bidra med något här i världen.
Det var ett stort bidrag.
Tack snälla. Det var marginellt, men jag uppskattar att se det.
Något mer?
Nej, vi kör.
Vi kör.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor, så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt. Så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej!
År 2012 kom det väldigt populära internationella tv-programmet The Moment of Truth till Peru. Programmet hade gjort succé i 12 länder innan det kom dit. Och när det kom till Peru så skulle den omåttligt populära programledaren Beto Ortiz leda showen.
Fråga, och, har det funnits i Sverige?
Nej.
Okej.
Okay. Inte vad jag har sett i och för sig. Nej, jag tror inte det. Eller har den det?
Berätta, du kommer nog till vad det innebär.
Ja.
Exakt, så kan vi kolla om vi kommer på det tillsammans.
Jag ska bara slutföra den här meningen så kan jag berätta vad jag kom fram till sen. Beto Ortiz, jättepoppis programledare, han ska leda showen och i Peru så döpt den till Valor de la Verdad, som då är ungefär sanningens värde typ, på svenska. Ja, moment of, ja på, precis. Däremot så hittar jag nu här, det var ju intressant att jag inte kollat upp det här, men då är det så här, 2008, Kanal 5 gör en svensk version av skandalshowen The Moment of Truth, skriver Dagens Media.
Vad heter den då? På svenska?
Ska vi se. Jag hittar inte. Men på riktigt, jag hittar inte, men det ska vara en otrohetsshow, står det.
Oj, spännande.
Det står inte vad den heter på svenska.
Okej. Okay.
Den kanske aldrig
men
kom.
För jag, grejen är att jag tror att jag... du får berätta vad det är och sen ska jag se, för att jag får liksom en svag känsla av att jag kan ha sett någonting. Ah, kör.
Mm. Programmet gick då ut på att en person innan programmet spelas in får komma till, alltså typ till produktionsbolaget eller till studion och svara på ett gäng frågor. Och frågorna handlar om allt möjligt och vissa av dem är av liksom mer känslig karaktär än de andra, kan man väl säga. Och de får svara då på alla frågor samtidigt som de är uppkopplade mot en lögndetektor.
Just det. Yep.
Och när de är klara med det så får de åka hem och sen så får de komma tillbaka till studion tillsammans med då 3 gäster som de själva väljer ut. Alltså typ så här kompisar eller föräldrar eller en partner och sådär. Och när de är tillbaka i studion så får de svara på frågorna igen. Eller typ mer så här, de får välja att svara på frågan. Och om de väljer att svara på frågan och det är samma svar som innan och det överensstämmer med att lögndetektorn säger att det är rätt, om du förstår vad jag menar.
Just det, ja.
Så vinner deltagaren pengar. Om den svarar annorlunda än vad den har gjort innan, så blir den av med alla pengar som den har vunnit fram till den gången som den liksom ljuger. Och när som helst kan de under programmet välja att hoppa av och lämna showen med de pengarna som de har tjänat fram till den punkten. Alltså du vet, typ som i Vem vill bli miljonär, så kan de komma till 50 000 kronors frågan och då höra frågan, men ändå sen lämna med pengarna som är liksom under 50 000 kronor.
Alltså om man nu om man hoppar av, då är ju det en bekräftelse på att svaret på frågan, alltså,
är dåligt.
Sanningens ögonblick heter det.
Ja, ah, perfekt. Tack, Karin. Du kunde både lyssna och göra research. Mer än vad jag kan säga.
Men du skulle ju prata samtidigt. Det är skitsvårt. Två saker klarar vi, inte tre.
Jag har inte sett det.
Pontus Gårding eller det? Självklart.
Så jäkla givet. Alltså så givet. Okej.
Ja.
Men 2008, då måste det ha kommit... Eller sa
2008,
inte
jag? Ja.
Alltså då måste det alltså ha varit där innan det då var i Peru. För det kom dit 2012.
Mm.
Ja, 2012 kommer då den här nya fredagsunderhållningen till Peru. Och den första att gästa programmet var den 19 år gamla Ruth Talia Saez Sanchez. Hon kommer ursprungligen från en provins vid namn Huanchavalechica. Men efter några år så flyttar Ruths familj till Lima. Och då flyttar de till ett område som heter Huachipa i Lima. Och det området har varit typ så ganska rural och agricultural, beskrivs det som. Men i början av 2010-talet så har de då kommit en bit i urbaniseringen. Och det är tydligen så väldigt blandat i det här kvarteret. I en artikel som jag läste så stod det att de gamla männen fortfarande körde häst och vagn, medan de yngre männen körde mototaxi. Som alltså är någon slags motorcykelbil. Och hennes föräldrar och även Ruth och hennes syskon, de var typ alla så väldigt så hårt arbetande. De sålde vattenmeloner och ananaser på olika marknader, och du vet, de slet verkligen. Och när de flyttade till Lima så pratade de till en början bara Quechua, tror jag att det heter, som är då ett liksom indigenous språk i Peru. Mm. Så när de först kom till Lima så var det liksom inte så många som förstod dem. Så de fick liksom lära sig spanska så att de skulle liksom kunna ta sig fram som alla andra i stan. Hennes mamma och pappa hade ett popband där Ruths mamma Vilma sjöng och Ruths pappa Leoncio spelade harpa.
Wow.
Alltså ja, väldigt, de är typ så, du vet, andiskt, om det nu heter det på svenska. Anderna.
Vad är det du försöker säga?
Ja, men på engelska heter Andean. Alltså liksom, de är sånt.
Jag fattar, de är liksom ett traditionellt band från Anderna exakt. Ja, de spelar den typen av traditionell musik.
Ja. Fast
popversion av.
Ja, eller det kallas för popband. Jag vet inte exakt.
Det låter funky.
Hur poppigt det är. Ja, jag gillar det.
Eller poppigt, kanske.
Ja. Ruth var söt och glad och trevlig, och hon bodde hemma med sin mamma Vilma och sin pappa Leoncio då, och flera syskon. Hon hade en pojkvän som hette Brian Leva, och Brian hade också växt upp i närheten av där Ruth och hennes familj bodde, och han var ett år äldre än henne och körde mototaxi. Han gillade fotboll och hade en hund och en katt. När Brian var liten så hade hans mamma Mary haft en pojkvän som inte alls var snäll mot honom. Och när Brian bara var 8 år gammal så puttade den här pojkvännen honom ner för en trappa. Och som en följd av dels det, och jag antar att det var massa andra saker som spelade in också, så stammade han ganska ordentligt. Alltså han blev väl typ så här, ja, jag vet inte. Han blev väl ganska typ
nedtryckt
hemma.
Stackaren.
Brians mamma beskriver honom som en snäll och väldigt hjälpsam person, men Ruths föräldrar gillade honom inte. Ruth pluggade på universitetet, men hon drömde om att öppna en skönhetssalong, och hon var duktig på att jobba extra, och hon sparade ganska mycket pengar till liksom, den här salongen. Men när hon läste om Valor de la Verdad så tänkte hon, vad fan, jag söker. Det här kan ju hjälpa mig jättemycket. För att som mest så kunde man vinna motsvarande 15 000 amerikanska dollar. Vilket motsvarade typ så 10 årslöner i Peru. Och jag tror att det var 50 000 soles heter deras valuta. Men så hon var bara så här, okej, det här är ju typ så lättförtjänta pengar förmodligen. Så att om jag går hela vägen så gör det så mycket för mig i liksom min quest att kunna öppna den här salongen. Mm. Och jag antar att det också typ skulle kunna hjälpa hennes familj. Och du vet, så här, även om de har etablerat ett bra liv i Lima så tror jag att de liksom kämpade ganska mycket. Okej, så med sig till tv-studion ska ju då alla deltagare ha med sig 3 personer från sin närhet. Ruth bjuder med sig sin pappa, sin mamma och sin pojkvän. Och när Beto Ortiz, då programledaren, presenterade Ruths gäster för tv-tittarna så frågade han typ så, hur känns det att vara här? Så sa Leon Chio, som var då Ruths pappa, att han var lite nervös för vad han skulle få höra om sin dotter. Ruth hade lugnat sina föräldrar innan de åkte till studion att det typ skulle vara mest frågor om så här deras första tid i Lima och ja, du vet, så här helt ofarliga frågor, typ så här, vad gör du för att hjälpa dina föräldrar? Alltså du vet, ja, de kände sig ganska lugna, men de anade väl att det inte bara var såna liksom snälla.
Men hade hon redan varit där och spelat in en gång då? Alltså gjort testet eller görs allt? Ah, okej, okay, jag fattar.
Jag tror, alltså jag vet inte exakt hur logistiken ser ut. Men
dåligt tycker jag.
Jag tror att hon hade varit där innan. Kanske att det var samma dag.
Jag tänkte bara om hon visste vad det var för frågor liksom.
Ja, det tror jag. Och Brian verkar typ inte helt taggad på vad där heller. Han är också nervös för vad han ska få höra. Och bland annat så säger han att han är rädd för att han ska få höra att Ruth har varit otrogen mot honom. Men första frågan, det börjar typ ganska lugnt. Första frågan Ruth får är om hon någon gång har skolkat utan att hennes föräldrar visste om det. Och det har hon, och alla skrattar typ åt frågan och hon får sina första pengar.
Mm.
Sen blir det då, enligt min åsikt i alla fall, ganska snabbt mycket värre. Det kommer fram att Ruth har opererat näsan, att hon inte gillar sin kropp, att hon önskar att hon var vit, att hon bara är ihop med Brian tills hon hittar någon bättre. Och du vet, ja, sådana frågor. Och alltså, jag får sån ångest när jag tänker så här, tänk för henne att bara sitta där och så här, jag vet inte.
Också, det är också det här typ att lögndetektortester inte är helt...
Nej, 100%. Ja.
Nej. Så att typ, man kanske hade fått lite panik, även om det var nu då så här att bara, jag är bara ihop med honom tills jag väntar, alltså tills det kommer någon bättre. Alltså det är ju en väldigt ödesdiger liksom fråga ställd via ett system som inte är helt tillförlitligt liksom.
Nej, men jag tänker att typ i såna här fall, så, eller när man gör en sån här grej och någon är uppkopplad mot en lögndetektor, då tror jag att man är så här, känner att man inte kan ljuga. För att, alltså, du vet, jag tror inte man tänker att det är värt att liksom...
Nej.
Ja, jag vet.
Nej, det är
alltså, jag tror att man är mer benägen att testa om det funkar att ljuga när man har gjort sig skyldig till ett brott än typ, när man är med i ett roligt tv-program. Typ.
Sant.
Jag bara gissningsvis. Men sen, det är inte så roligt, för att det är då inte så roliga frågor som det kommer. Så det kommer också fram då sen att hon skäms för sina föräldrars relativt enkla ursprung. Och så kommer det fram att hon inte arbetar extra där hennes familj tror. De tror att hon arbetar i ett callcenter. Det kommer fram då att hon istället arbetar som dansare på en nattklubb. Hennes familj blir då mer och mer motfällda. Och Brian sitter typ helt tyst och liksom, han säger bara så här, jag vill inte höra mer.
Det här programmet föräldrar, är hemskt.
Alltså det är så vidrigt. Hennes föräldrar ber henne att sluta, bara så här, sluta här nu och ta pengarna. Och jag har sett delar av programmet och nu förstår jag då inte spanska så att jag förstår vad de säger. Men det är så jävla jobbigt att så här, se hur hennes föräldrar reagerar på allt som kommer fram. Och du vet, de ser så här, de försöker typ vara så här peppiga mot henne, men du vet, de typ gråter ibland och så här, ja. Det är riktigt jobbigt alltså. Och sen så kommer då fråga 18. Och den frågan är värd 15 000 soles. Vilket typ motsvarar då 5 000 dollar. Och den frågan lyder då: har du någon gång tagit betalt för att ha sex med någon? Och då ser man typ så här hur hon typ tycker att det är fett jobbigt att hon får den här frågan. De filmar hennes pappa som ser typ helt... på helt spänd ut. Och sen svarar hon bara ja. Och sen förklarar hon då att det har hänt 2 gånger för att de har varit i så stort behov av pengar, typ hela familjen, som jag tolkar det. Men att det absolut inte kommer hända igen. Mm. Och hon väljer, och då är familjen bara så här, snälla, sluta nu. Typ så här, välj att hoppa av. Du har liksom de här pengarna. Men hon då typ tar någon fråga till i alla fall, för att den frågan hon får efter det här är om hon någon gång har fejkat orgasm med sin pojkvän. Och då säger hon också ja, och det är typ så här
också.
Du vet, han är typ jättesvettig när den här frågan kommer, du vet. Det ja.
Men också så här, det var, hur gammal sa du att hon var?
19.
Ja, alltså
nej nej, men alltså det är så fånigt. Det är så dumt. Det är så dumma frågor.
På så många
nivåer. Ja. Och efter det i alla fall så får hon då välja om hon vill fortsätta till nästa nivå, som är då 25 000 soles, och sen nivån efter det är 50 000 soles. Hon är liksom bara 2 frågor från toppen. Men hennes familj då, som jag tolkar då på deras uttryck och tonfall i den här spanska avsnittet som jag har sett, vädjar typ henne att sluta. Och då väljer hon att bryta programmet. Så hon lämnar då programmet med 15 000 soles, som ändå är liksom, det är ändå mycket pengar, det är 5 000 dollar. Det kommer ändå hjälpa henne liksom, en ganska bra bit på vägen. En månad efter att de har spelat in programmet så sänds det på tv och showen blir en hit. Tittarsiffrorna är skyhöga, men för Ruth är ju då det inte en hit livet efter. För att alla i familjens kvarter typ skvallrar om vad som har kommit fram i showen. Du vet, de tittar på dem och så viskar och du vet.
Gråta av det här.
Ja, men det är så jävla sorgligt. Brian och Ruth gör slut efter programmet. Och även Brian stöter på sig mycket hån från folk efter showen. Och jag läste någonstans att typ så här, det är en sån machokultur och han typ framställs som värsta, du vet, mesen som typ inte haft pli på sin kvinna. Alltså du vet, det är ju också helt stört. Men, så att han, du vet, vid något tillfälle så typ blir han hånad av en hel skolbuss med ungdomar, och du vet, han blir så här också riktigt utsatt. Så han bestämmer sig för att han ska försöka få ersättning från det här tv-bolaget. Efter det, eller ersättning för det lidande då han har fått utstå efter showen. Så han tar vid ett tillfälle med sig sin farbror som heter Redy Leva, som tydligen har pluggat juridik. Så han tar med sig honom till tv-bolaget för att kräva ersättning. Och det verkar som att han först typ säger att han vill ha en liten summa, och så får han det. Och så fortsätter han liksom att pusha det så här.
Just det.
Men alltså, det blir inte så jättemycket pengar. Men det verkar som att han ändå typ lyckas få lite grann, som jag förstår det hela. Han blir också intervjuad av liksom flera olika typ tidningar eller tv-program och så här, i olika medier. Och i en intervju så berättar han att han skäms så mycket efter det han fått höra, och att han aldrig kan förlåta Ruth för det hon erkände på tv. Och då så frågar typ den personen som intervjuar så här, men det sägs ju att om man älskar någon så ska man förlåta den personen. Och då är det typ att han bara, nej, jag kommer aldrig kunna förlåta henne. Inte för det. Inte för det här. Det kan man inte förlåta, typ. I en annan intervju så hävdade han däremot att allting var en setup. Att han visste att det skulle bli så här. För att han och Ruth hade gjort slut flera månader innan de ens spelade in programmet. Och att de då tillsammans, eller hon har frågat om han kan tänka sig att gå med på det här. Och så ska de dela på pengarna efter. Han säger dock att typ så här, han har inte fått några pengar. Så att, ja, det är förmodligen inte sant, skulle jag tro. Okej, okay. Så den 12 september, alltså 2 månader efter att avsnittet har sänts, så vaknar Vilma och Leon Chio en morgon, och då har Ruth inte kommit hem. De blir oroliga eftersom det är så olikt henne, och de ringer runt då till flera olika vänner som de vet att Ruth skulle ha varit med kvällen innan. Och en av dem berättar att Ruth har fått ett samtal från Brian och att hon skulle åka för att träffa honom. Så Vilma går hem till Brian och frågar om han vet vad hon är. Men han säger att så här, nej, men vi har gjort slut, jag har inte sett henne på ett länge, typ så här. Jag vet ingenting. Och sen typ, alltså, vet, så här, stänger han dörren och ger ingen mer hjälp. Liksom.
Mm.
Så då bestämmer sig Leon Chio, jag tror samma dag som hon har försvunnit, att han bestämmer sig för att gå till polisen för att anmäla henne försvunnen. För det är liksom, de får inte tag i henne, det är ingen som har sett henne. Du vet, så där.
Mm.
Han känner sig dock inte särskilt hoppfull för att han ska få hjälp från polisen. För att typ så här, de kommer från ett fattigt område. Det är typ en kvinna som har försvunnit. Alltså, de bryr sig liksom inte. Så han tänker så här, okej, men om jag går till tv-bolaget som gjorde Velour de Verdad och liksom ja, kan typ tala ut om att hon har försvunnit efter att det här programmet har sänds, så kanske vi liksom får någon boost i att hon typ kommer hem och så här. Och då säger de först att han ska få efterlysa Ruth i Beta Ortiz morgonshow, men sen så blir de nekade liksom typ det. Av någon anledning. Och det är väl kanske för att tv-bolaget typ inte vill att det ska bli så här bad press för dem typ. Så då tar Vilma och Leoncio kontakt med typ varenda tv-station i hela Lima, antar jag. Och till slut så får de vara med, och till en början så säger de inte att det är Ruth som har varit med i programmet, utan de bara säger att deras dotter, men till slut så bara okej, men hon var med i det här och hon försvann liksom. Hon har fått utstå skit mycket och nu är hon försvunnen typ. Och när de väl är med då på nyheterna, så blir det här typ världens nyhet. Det alla kanaler sänder om hur hon har försvunnit efter det, och familjen blir kontaktade av typ massa olika människor, typ massa olika poliser, du vet, i så små distrikt ute i landet som säger sig veta att de vet var Ruth befinner sig. Men att de vill ha pengar typ för att berätta vad det är, du vet, massa sån skit. Så de kommer typ ingenvart. Eller kommer så här massa falska spår. Du vet, pappan typ åker med någon så här taxichaufför som säger att han vet var Ruth hålls kidnappad. Men så när de väl kommer dit så är det typ en annan tjej. Och du vet. Det är massa sådana falska spår. Men så 11 dagar efter att hon har försvunnit så ringer det hemma hos familjen Sayas Sanchez. Och då är det alltså typ en tv-reporter som säger att de har hittat en kropp. Kroppen har då hittats gömd i en brunn under stenar och grenar och massa sånt. Så Leoncio tror jag att det bara är han ensam som åker dit för att liksom se om det är Ruth. Och väl där då så blir han mött då av jättemånga kameror och journalister som är så jätteivriga på att fånga hans reaktion på bild. Och när han väl har kommit dit då så kan det bekräftas att det är Ruth som har hittats i den här brunnen. Och jag har inte sett de här liksom bilderna och det som togs här, men du vet, de liksom, det är så mycket journalister där och fotografer där som liksom, samtidigt som han får reda på det typ. Och det är även en journalist hemma, för det har varit lite olika, men jag läste någonstans att Vilma stannar kvar hemma, och då är det, du vet, en journalist som berättar för henne att det är Vilma som har hittats. Så jävla hemskt. Det är så sorgligt, verkligen.
Det är fruktansvärt, verkligen.
Mm. Och du vet, ganska direkt efter att man har hittat henne, eller kanske till och med innan man hittar henne, så kan man liksom bekräfta att marken där den här brunnen där Ruth hittats tillhör ingen mindre än Redu Leva, som alltså är då Brians farbror som tidigare försökt hjälpa honom att få ersättning från tv-bolaget. Så att Brian tas med till den här platsen där de har hittat Ruth, och det verkar typ som att han erkänner ganska direkt att det är han som har dödat henne. Han berättar då i förhör att han har ringt till Ruth den kvällen som hon försvann. Han har då bett henne möta upp honom, och sen ska han då ha hämtat henne i sin mototaxi, och sen ska han ha föreslagit att de ska åka och dricka vin ihop. Och sen så har de, tror jag, åkt hem till honom, eller så har de hyrt ett rum för kvällen. Oklart vilket av dem.
Mm.
Väl där så har de i alla fall druckit ganska mycket vin, och sen så har de haft sex med varandra. Han säger sen att efter att de har haft sex ska hon ha sagt typ så här: varför jag är här ihop med dig som är en fattig taxichaufför. Och då ska han ha tappat det och tagit strupgrepp på henne. Och han tror typ att han har tagit strupgrepp på henne så att hon svimmar av. Men sen inser han då att han faktiskt har dödat henne. Då har han då fått panik och lagt henne i sin bil och sen tagit med henne till den här brunnen då hos sin farbror.
Man måste fan strypa någon länge för att de ska gå bort.
Ja, och han säger själv i förhör att det är typ så här, det är i alla fall minst 30 sekunder. Och då är det bara så här, okej, men...
Ja,
jag vet inte. Men Han hävdar då att det är dråp i alla fall. Han säger så här, ja, jag dödat henne, men jag hade inte planerat att göra det här. I rättegången mot Brian så försöker hans advokat göra Velour de la Verdad medskyldig, eller ansvarig, eller i alla fall medskyldiga till Ruths död. Det verkar inte gå särskilt bra. Och Brians story smulas också sönder när polisen lyckas hitta ett vittne från kvällen som Ruth försvann. Det är en ung kille som berättar att han har fått 50 soles av Brian den kvällen som hon försvann. Och för pengarna, han fick pengarna för att han skulle meddela Brian när Ruth klev av bussen på väg hem. Samma kille har senare då sett hur, eller liksom när de har sett också hur Brian och Reddy då, Brians farbror, tvingade in Ruth i Brians mototaxi. Så den 27 februari 2014 döms Brian som skyldig för mordet på Ruth, och han och hans farbror döms båda två till livstid i fängelse. Velour de la Verdad fortsatte att sändas, men tv-bolaget fattade beslutet att det i säsong 2 bara skulle vara kändisar som var med i det, eftersom kändisar då redan har vanan av att hantera eventuella mediedrev som kan uppstå efter. Och alltså det drevet som familjen Saya Sanchez utsattes för verkar varit helt sjukt. Du vet, det verkar som att alla tv-kanaler, alla radiokanaler, alla tidningar, allting i typ hela landet har varit på dem verkligen. I en artikel så läste jag också att det var två journalister som hade sagt upp sig för att de tyckte att deras liksom, tidning hade hanterat det på så dåligt sätt typ.
Det här är verkligen becksvart.
Och det är så här det sämsta av samtiden typ. Att folk typ så här, man kan tjäna lätta pengar, man är typ, tycker det är kul att vara med på tv, och så blir man ut, så vet säkert, så kan typ de som bara bryr sig om typ reklamintäkter och du vet så här titta siffror kan utnyttja typ en människas, jag vet inte.
Det är exakt sårligt. Det. För uppenbarligen är ju de här, alltså att programmet blir ju uddlöst om man inte skriver de här frågorna som verkligen går rakt in. Alltså det här typ, du skäms över dina föräldrar. Alltså sådana frågor.
Nej, alltså det är så vidrigt. Ja.
Som ju verkligen bara är så här, alltså det är så cyniskt liksom.
Ja.
Fan vad sorgligt.
Så jävla sorgligt. Ja. Och jag började tänka så här, undra vad är det värsta jag skulle tänka mig att de skulle fråga.
Och nu tänker du säga det.
Men bara om jag får 15 000 soles.
Det får du. Nej, men
det är så jävla sorgligt och det, jag vet inte, det är bara så här.
Och just där, hon ville bara skaffa sig en bättre framtid.
Ja.
Alltså det var liksom det enda.
Och det är så sorgligt typ så när man ser det här programmet, för typ så här, jag vet inte. Usch, jag som sagt förstod ingenting, utan jag blev bara så här väldigt rörd över att se henne, för det är typ som att hon tycker att det är lite kul ibland, du vet, för att det är så här, alla frågor är inte hemska.
Nej.
Men hälften är det, mer än hälften är det. Men alltså, jag vet inte.
Det känns också som en liksom, att det blir som en taktik när inte allting är hemskt.
Ja, man alltså blir så vaggas in i någon trygghet, bara jag fortsätter en fråga till.
Ja, och sen så bara bang.
Får man det är så jävla hemskt. Men jag har då läst en artikel på theworld.com som heter Woman Killed in Peru After Reality Show Confession, skriven av Jill Langlois. Och sen så har jag läst en artikel på The California Sunday Magazine som heter The Contestant, som var jättebra, avskriven av Daniel Allerson och Omar Lucas. Och sen så My Favorite Murders avsnitt nummer 37. Och sen True Crime Timeline som också är en podcast, avsnitt 21.
Du, tack snälla.
Det var, tack själv.
Du berättade den här jättehemska historien väldigt bra.
Tack Karin, tack för att du lyssnade.
Ska vi gå rakt på?
Ja, go for it.
Credonia Muerinde föddes 1952 i sydvästra Uganda. Följande vet jag om hennes uppväxt. Hon hade flera syskon. Hon hade några syskon, helt enkelt. varav en syster som heter Evangelista dog tidigt. Och så vet jag att hennes pappa hette Paolo Casciacco och han var väldigt liksom troende katolik. Så att de uppfostrades helt enkelt katolskt. Mm-hmm. Och när Credonia bara var 8 år gammal så berättade hennes pappa att han hade mött Evangelista, som då hade hunnit gå bort, i en syn. Och hon hade då berättat för honom att han nu skulle liksom börja ha religiösa uppenbarelser.
Aha.
Så att under hans liv kom han liksom lite löpande så att säga. Jesus, Maria, även Josef ibland.
Okej. Okay.
Hela familjen.
Uh-huh.
Credonia jobbar bland annat med att brygga någon slags bananöl. Hon driver sin egen bar.
Gud vad äckligt.
Är det din mardröm?
Hur då? Hur går det till?
Banana beer. Det är det. Ja.
Vad sjukt. Okej, förlåt. Det lät så äckligt.
Okej,
okay.
Lyssna här. Här beskrivs det så här. The taste. Det här är från winepair.com. Both sweet and sour with a very strong alcohol flavor. A bit like unfiltered apple juice combined with a healthy dose of vodka.
Usch.
Wow.
Inget för mig. Men hon gör det.
Ingenting för dig. Hon gör det, precis. Och hon driver också typ en egen bar. Hon arbetar också eventuellt under en period med att sälja sex. Det kan också vara någonting hon hittar på för att okay. liksom senare kunna ha en historia som mer liknar då Maria Magdalena, som man ju, för det finns många teorier om att hon var sexarbetare.
Smart.
Ja. Och hennes liksom religiositet kommer att intensifieras under 80-talet i takt med att hon också börjar få ja, men syner, liksom, uppenbarelser.
Det är så praktiskt att alla har det.
Ja, jag vet. Och det är så svårt att faktakolla.
Och så ovanligt att det är så många i en och samma familj som har det ändå.
Men man kanske, det är ärftligt kanske?
Mm, antagligen. Mm.
Så att det börjar med att hon ser Jungfru Maria i en grotta.
Ah.
Och sen efter det så går hon med i någon slags rörelse som är just liksom dedikerad Jungfru Maria.
Okay.
1989 så träffar hon en man som heter Josef Kibwetere. Och Josef lever tillsammans med sin fru och sina barn i, också i sydvästra Uganda. Så att liksom samma område som hon har rört sig i. Jag tror att han bor ganska nära den här grottan där hon har sett Maria Magdalena.
Aha.
Nej, Jungfru Maria första gången.
Ah.
Så att han är då en person som är lite äldre än henne. Han är någonstans mellan 20 och 12 år äldre. Det har stått lite olika. Han har en väldigt stark katolsk tro, han också. Han har varit aktiv inom politiken och försökte 1980 liksom run for local government. Och han har senare också startat en ortodox katolsk skola där han har varit rektor.
Härligt.
Han är helt enkelt en person som har en del pengar och som också har, liksom, han är well connected.
Mm.
Han har också...
Powerful guy.
Ja, men han, exakt. Han har ändå, det verkar som att han har det ganska bra ställt. Liksom.
Mm.
Han har också religiösa uppenbarelser.
Så sjukt. Och så hittar de varandra.
Ja, jag vet. De hittar verkligen varandra. Så att han har då börjat se Jungfru Maria 1984. Och de här två, you guessed it, blir ju helt betagna av varandra. Yeah. Josef bestämmer sig för att det finns bara en sak att göra här och det är att flytta in Credonia i min familj.
Det enda vettiga.
Det är verkligen det enda vettiga och det tycker dock inte hans fru och inte heller hans barn är super. Och inte bara då för att hon flyttar in utan för att hon också börjar styra och ställa väldigt mycket.
Jaha,
och hon är väldigt, väldigt liksom strikt och instiftar massa regler för familjen. Och när någon går emot henne så blir hon våldsam.
Oh,
du fattar.
The worst.
Men Josef är tokig i henne. Och tillsammans kommer de då att starta sin egen religiösa rörelse.
Får jag fråga en sak?
Är du beredd?
Är de tokiga? Mm? Jag är beredd. Om jag får ställa en fråga. Är de tokiga i varandra på ett kärleksmässigt plan eller bara religiöst plan?
Lite oklart. Det finns teorier om att, för jag tror att hans fru efter ett tag lämnar, om jag förstått rätt, och att det då är alltså en del av det är att hon misstänkte att de hade en relation.
Okej.
Ja. Men nu kommer deras, vad deras religiösa rörelse som de startar heter.
Spänt.
The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Bra.
Bra.
Och de är liksom inte ensamma om att så här ha en, som att sätta igång en ny religiös grupp i just de här delarna av Uganda vid just den här tiden.
Nej.
Utan i slutet av 80-talet och början av 90-talet så blir är liksom är det fullt av så här mindre väldigt dedikerade religiösa grupper.
Mm-hmm.
Och vissa av dem blir liksom typ som rebellgrupper, alltså beväpnade mer den typen. Aha. Av grupper. Medan andra
I religionens namn.
Ja, eller med liksom religiös bas eller sådär.
Ja.
Andra blir då, all andra blir kanske vanliga religiösa rörelser också. Men sen har vi ett tredje alternativ, det vill säga sekter. Och det är i sektlandet vi kommer röra oss nu.
Härligt. Du vet att jag gillar det.
Jag vet, och det var länge sedan.
Det var länge sedan.
Det var hög tid. Så att det finns liksom ett gäng, eller det finns teorier om varför det är så mycket grupper i just de här delarna av Uganda just vid den här tiden. Mm-hmm. Och delvis är det då att man kommer ju, man har ju liksom 70-talet i ryggen, det vill säga när Idi Amin styrde landet och var ju en fruktansvärt liksom brutal ledare.
Mm.
Under det, jag tror att han hade makten i 9 år, under vilka mellan 100 och typ en halv miljon människor mördas.
Usch.
Och sen går man in i 80-talet och då har man ju AIDS-epidemin som slår jättehårt liksom.
Usch.
Så att väldigt många har ju närstående som har mördats av antingen liksom Idi Amin regimen eller av i AIDS liksom. Och samtidigt då så alltså Uganda är till nästan 40% katolskt och i de här delarna är katolska kyrkan extra stark, men under den här tiden så drabbas kyrkan av liksom flera så här skandaler, vilket gör att den är försvagad med den traditionella kyrkan. Vilket jag tänker också, det är väl också då alltså på ett globalt plan som katolska kyrkan har lite problem, om man säger så.
Ja.
Det känns som att det är under den tiden.
Det är precis.
Det kan vara källa feeling på det.
Det, men jag tror att den är ganska accurate, feelingen.
Okej, okay, bra. Ja. Tack. Och vad baserar du det på? Källa
min egna feeling. Ja,
bra. Nej, men så samtidigt som det är ett sånt läge då där människor liksom traditionellt sett sökt till religion, så, det vill säga att ett helt land har utsatts för helt fruktansvärda prövningar under jättelång tid, förlorat så många närstående, så har liksom deras, så här, den kyrkan man vanligtvis kanske fått tröst i, har liksom svikit. Det finns helt enkelt utrymme att dra igång sin egna lilla.
Jajamän.
Och det gör ju då Credonia och Josef. Och de har då satt igång i Josefs familjs hus. Och det går ganska snabbt, ganska bra för dem. De får med sig så här ganska många profilerade präster och nunnor från just den katolska kyrkan.
Okay.
De får en riktig vinstlott när de rekryterar superstjärnan Dominic Kataribabo. Väldigt populär katolsk präst. Med hög status.
Berätta mer om hen.
Han har, det som jag läste om honom är delvis att han som sagt var populär och typ karismatisk och folk tyckte om honom. Och att han har pluggat i USA.
Okay.
Och att det verkar som att, jag är lite osäker på om han har blivit liksom de-robed, om man säger att han har blivit slängd från kyrkan. Eller om han har lämnat på egen hand. Men hur som helst så har de drar till sig ganska många andra som har liksom blivit av med sina positioner inom katolska kyrkan.
Mm-hmm.
Jag tror också att Credonia vände sig liksom till Vatikanen med det här, med sina syner. Att hon nu då hon började hänga med Jungfru Maria hela tiden. Att hon var så här, hallå, jag har en liten grej jag skulle vilja berätta. Men Vatikanen var typ inte så intresserad av henne.
Nej, jag skulle säga det. Hur bemötte de henne? Men då var de inte så intresserade.
Nej, de verkar inte ha bemött henne med intresse alls faktiskt.
Nej, köper ändå det på något vis.
Ja, verkligen. Men nu är det då tidigt 90-tal. Och The Movement, som jag nu tänker att jag kallar dem, växer allt mer. De drar också till sig. De är ganska så här, de är väldigt tillbakadragen och liksom lite hemlighetsfull grupp. Men mm-hmm. till slut så får de ändå så pass mycket uppmärksamhet och drar till sig så många personer att de blir ombedda av någon slags lokal ledare, om jag förstått det rätt, att lämna det här området då där Josefs gård ligger.
Mm-hmm.
Så istället så får de en fastighet av Credonias pappa. Han ger liksom den till då den här rörelsen, och den ligger i Kanungo-distriktet, och det kommer liksom bli deras huvudsakliga bas, men de har också ett gäng andra fastigheter och gårdar runt om i framförallt då sydvästra Uganda. Okej, nu tänkte jag att jag ska berätta lite vad de tror på.
Spännande.
Eller hur? Det är alltid, man vet aldrig vad det kan vara för något.
Nej, det är typ precis.
Alltså basen är ju katolsk då, och mittpunkten i rörelsen är liksom 12 apostlar, 6 män, 6 kvinnor, som säger sig ha upplevt uppenbarelser. De har en särskild koppling till Gud. Jesus, jungfru för mig. Ja, du fattar hela gänget.
Jajamän.
Josef har liksom den formella makten, men Credonia verkar det som slår högre som liksom spirituell figur. Hon säger sig då få medlande från Gud via ett hemligt telefonsystem. De verkar liksom ha... jag tänker så, burktelefon. Gud har så knutit ett snöre runt hennes stortå.
Fan, vad dumt.
Ja, jag vet. Men det som är så här, det är inte... För det centrala som man då hör på det här namnet, The Moment for the Restoration of the Ten Commandments of God, Commandments of God, är ju att de 10 budorden är ju väldigt, väldigt centrala. Och det är de ju i all kristendom, förstås. Men jag tänker att de är lite mer centrala än vad de var till exempel där du konfirmerade dig.
Jag säger inte det.
Nej, i och för sig jag har inte varit där. Det här toffsvippa-grejen låter ju riktigt sick faktiskt.
Toffslärka om jag får be.
Toffslärka i toffsvippa. Om jag får be. Ja, men så att liksom, målet med deras grupp är helt enkelt att efterleva budorden slaviskt.
Okej. Okay.
Och hur viktigt det då är, så här. Människan kommer liksom bli dömd om man inte följer de 10 budorden precis som Gud ville, till punkt och jävla pricka.
Underbart.
Och ett exempel på hur de tolkade, liksom, alltså på hur viktigt det här är att de är i princip helt tysta.
Mm-hmm.
I vissa
de vågar
fall,
inte säga någonting av rädsla.
För
att trampa snett.
För du ska icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa 8:e budet. Då tänker de så här, det är bäst vi inte säger någonting alls.
Ändå smart.
Ja, eller hur? Så att de
det
som
så
pratar...
jag ska börja göra också.
Ja, lycka till. Kul det ska bli att ha podd med dig.
Verkligen.
men så att de pratar nästan, det är nästan bara ledningen som pratar. Ibland så de skriver liksom lappar till folk och sådär, eller att du pratar med teckenspråk. Mm. Man fastar i princip hela tiden. Varje måndag och fredag så äter man bara ett målmat. Det är förbjudet att använda tvål.
Äter man ingenting under de dagarna emellan?
Jag förstår inte riktigt om det är så att man bara äter måndag och fredag, eller om det är så att man ofta fastar och sen varje måndag och fredag så äter man bara väldigt lite. Förstår du vad jag menar?
Ja, så tror jag att det är.
Jag tror också att det är så, men jag vet faktiskt inte riktigt. Det har varit lite otydligt. Förbjudet att använda tvål. Och sektmedlemmarna kommer
det?
Kan det ha någonting med det här att man inte ska, du är ju lite mer kristen än vad jag är.
Ja, det får man väl säga. Som du är ju dina.
Exakt. Är det inte någonting att man finns det någonting om att man liksom inte ska hålla på och... Nej, vet du vad jag tänker på? Jag tänker på dödssynderna. Det är inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak, men jag vet inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de 10 budorden är. Nej. Då hade vi någon ramsa, du vet, någon minnesramsa, för i kyrkan på konfirmationen så kunde man få den frågan. Men jag minns faktiskt inte, Karin.
Nej.
Så just nu kanske du har lite mer inblick i kristendomen än vad jag har.
Alltså, tack jag vare vet inte.
The Ten Amendments, Gloody Goody Gaddy.
Goody the Gaddy movement. Goo. de bär också senare samma uniformer i vitt och grönt. Och det är helt förbjudet att ha sex, även om man är gift.
Okej, även om man är i ledningsgruppen?
Alltså jag har inte sett någonting om att det skulle vara det här gamla vanliga ni får inte ligga, men vi tänker göra det.
Med alla?
Det brukar ju vara så. Mm. Men jag har inte läst någonting om det i alla fall.
Nej, okay.
Och om man då bryter mot reglerna så straffas man, och man straffas ganska ofta fysiskt. Man rekryterar inte hela familjer eller par helst, utan man vill då helst ta enskilda individer från sin anhöriga. Det finns också en hel del historier om att typ en mamma tar med sig typ sin dotter och hennes barn. Men inte så att man liksom tar en hel familj liksom. Inte ett par typ. Och de få par som finns separerar man gärna, och man tar också gärna barn från sina föräldrar. När man då går med i den här gruppen så uppmanas man då förstås att sälja alla sina ägodelar och ge de pengar man har till sekten. Och gårdarna som de äger och liksom är verksamma på ligger ofta, det är ofta så stora plantage. Och det är okay. Då standard för medlemmar att väckas vid 3 på natten, be ett par goda timmar och sen bruka jorden på fälten.
Usch, vad jobbigt det låter.
Ja, jag vet. Så gå upp så himla tidigt.
Ja, och sen ut och bruka.
Ja. Ja.
Ain't for me, Hanna.
Jag tror också jag hade haft problem för att jag hade somnat under bönen. Alltså om man
det, växer om man gör det på ett smidigt sätt så tror jag att
ja, man kommer undan då. Okej, bra. Okej.
Det säger som händer, jag, vad vet jag? Jag har inte ens varit där.
Du är en så slapp säckledare. men det som händer är att de här medlemmarna helt förlorar kontakten med sina anhöriga, såklart. Som alltid målet är. De är liksom helt isolerade till gruppen, och dessutom är de ju då utfattiga. Så att även om de vill dra så har de gett alla sina tillgångar till den här gruppen. Nej, men så det är ju liksom ett toppenläge för att kontrollera dem, helt enkelt. Okej, nu går vi vidare på nästa steg i den naturliga sektutvecklingen. Domedagen.
Jajamän.
Så ledarna predikar då att de har fått reda från Gud att domedagen ska komma. Och de har liksom en lite annorlunda take på det här. För ganska ofta så tänker jag att det är att en sektsmedlemmar, att man kanske ska begå till exempel ett kollektivt självmord så att man ska komma till himlen.
Just det.
Men de tror att ett mörker kommer sänka sig över jorden, och sen kommer stenar och ormar regna från himlen och döda alla som inte följer då Guds budord.
Men fy.
Och efter att det är över så är då the movement for the restoration of the Ten Commandments of God medlemmarna de enda som är kvar. Så okay. Det är snarare så att det blir paradiset på jorden än att de ska iväg någonstans. Okay. Ja.
Ja, lite ny take.
Eller hur? Fräscht. Och när de är som allra störst, vilket är 97, så har de 5000 registrerade medlemmar.
Ja, ändå.
Ja, stora ju. Och som sagt, de finns på ett gäng olika fastigheter. Liksom. Ja. Och året efter, alltså 98, så gör regeringen en utredning av den här gruppen, eftersom de då anklagas för att använda sig av barnarbete, ha barn boende i unsanitary conditions, och också för att ha kidnappat barn, vilket jag tänker kan ha att göra med, alltså delvis då att folk tar med sig barn när de joinar, men också att de tar barn ifrån sina föräldrar.
Usch, vad hemskt.
Och trots då att det finns flera rapporter från avhoppare så händer ingenting, och Credonia och Josef och de andra kan liksom fortsätta som innan.
Det är så intressant.
Ja, jag vet. Så de gör liksom
en
full scale utredning. Men de verkar som att de liksom verkligen, verkligen håller låg profil.
Det är ju den enda vägen att gå.
Ja, verkligen. De håller liksom inte på att vara, de är inte så stökiga. Också för att de är helt tysta uppenbarligen. Alltså man hör dem inte.
De verkligen. Bara tassar förbi.
De sitter i ett hörn och mimar till Pandora.
Ja, verkligen. Det är sektform. Det är du i sektform.
Jag vill vara tydlig med att det är, kanske är det nu.
Jo.
Okej.
Okay.
Alltså det finns ju ett problem med, som vi alla vet, med att prata om att domedagen kommer.
Ja.
Och det är ju att förr eller senare så måste den komma.
Ja.
Och det ställer alltid till med problem.
Det ställer alltid till, ja.
Ja. Så att the movement har ju funnits i nästan 10 år nu i slutet av 90-talet. Och hur länge ska man liksom vara tyst och typ inte använda tvål? Så länge.
När kommer ormarna?
När kommer ormarna? När kommer de regna? Till slut meddelar man att nu har vi det. Det är 1999 och domedagen kommer förstås med nya millenniet.
Såklart.
Ja.
Och inför, det var man väl själv lite rädd för.
Verkligen, men just det här med att det regnade ormar.
Nej, inte det, men inte att min största man skulle skräck. Försvinna ner i en håla eller någonting.
Ja, verkligen.
Eller någonting, sa jag.
Du var så 11 år gammal och du var exakt det du var rädd för. trillar Nej. Ner i en håla.
Eller någonting.
Eller något liknande. Och inför millennieskiftet då så börjar man förbereda sig. Bland annat genom att rekrytera så många som möjligt. Och det är så jävla sorgligt. För att man går då till liksom gamla medlemmar och typ tar tillbaka dem. Vilket gör att typ ganska många som så här har fått ut sina anhöriga och att de inte typ bor med sekten längre eller att de har kanske kommit på andra tankar får liksom se dem lämna igen. Och en sån person är 61-åriga Dementira Shoshano som då är en sån person som tar med sin dotter och hennes 7 barn i augusti 1999. Trots att hennes man Jakob försöker hindra henne från att åka. Och en annan är Maria Goretzeki Bibi som är 54 år gammal och hon lämnar sin man Claudio utan att ens säga hej då den 22 december 1999 och ingen av dem kommer att återvända. Det som händer då är att som det så ofta gör det blir så himla jobbigt då när man har satt ett datum för domedagen och den dagen kommer och passerar och ingenting händer.
Ja.
Och det är ju typ sällan som en sekt är så sårbar som just då. Så när liksom 1 januari kommer, passerar, inga ormar regnar. Så är det på riktigt så att människor börjar ask for their money back.
Nej.
Att de bara, men hallå, vi har gett er alla våra pengar och nu, vi blev lovade en domedag och vi har inte fått någon. Så nu...
Jag skulle vara så glad att den inte kom.
Men fast du hade ju inte det för att du var bjärntvättad i en sekt.
Ah, ja, just det.
Mm, du måste räkna in just det. Nej, men så att folk börjar liksom göra uppror och ifrågasätta ledarna allt mer och det gäller därför för dem att agera riktigt snabbt. Så man berättar så man bara vi skojar bara, det är alltså ja, det är det här året men det är inte på nyårsafton utan det är den 17 mars.
Classic.
Och för att fira den dagen ska man då ha en stor fest på gården i Kanungo där man helgrillar 3 tjurar och bjuder på 70 backar läsk.
Gud, drömmen.
Du kommer ångra dig. Du har så dålig feeling för det här med hur du funkar i en sekt. Så att man ska liksom ordna den här festen då i gårdens största lokal och medlemmarna kommer dit och de liksom går in där och inser då att eller det vet man inte men de lär ha insett att så här, varför är fönstren liksom överspikade? Och när alla är inne så förseglar man också dörren utifrån.
Nej, vilken panik.
Så ingen kan komma ut och sen plötsligt så smäller det. För den här Dominic Kataribabo, du kommer ihåg han som var populär och som var en stark rekrytering för dem. Han har köpt 50 liter svavelsyra som man nu tror används för att starta en gigantisk brand i den här lokalen. Och den här branden kommer att döda alla män, kvinnor och barn som är i lokalen. De är 530 personer.
Åh jäklar.
Och först beskrivs det här då som ett masssjälvmord. Men när man undersöker de kroppar som liksom går att undersöka för att de inte är för svårt brända så kan man konstatera att nästan alla har blivit förgiftade.
Men usch, vad hemskt.
Och dagarna efter den här massaken i Kanungu så undersöker polisen då sektens andra gårdar runt om i Uganda. Mm. Och man hittar massgravar överallt.
Nej.
Först hittar man ytterligare 6 personer som har mördats och grävts ner på gården i Kanungu, alltså på samma ställe. Vilket gör att man också så här tror att de kan ha liksom mördat folk löpande under liksom flera års tid. Och de här gravarna ligger precis där ledarna bor typ. Den 25 mars, så var det en vecka senare då, så hittar man 153 kroppar under golvet i deras gård i Rutoma.
153, sa du det?
153. Det är typ 1,5 timme söder om Kanungu. 2 dagar senare hittar man 155 kroppar på Dominic Kataribabos gård i Rugazi, som är typ 3 timmar norrut. 3 dagar efter det så hittar man 81 kroppar i Rushoiva, som är typ... 3,5 mil nordöst från Kanungu. Och den gården ägs då av Josef. Men det är inte slut där. Utan den 27 april så hittar man i en massgrav i landets huvudstad Kampala. Som kan knytas till liksom, sekten. Där man hittar 55 kroppar. Och när man undersöker kropparna så kan man konstatera att de har förgiftats, strypts, misshandlats och knivhuggits till döds. Och många av dem har dött, alltså de har dött liksom de 3 veckorna innan massaken i Kanungo.
Så superaggressivt, vad hemskt.
Alltså fruktansvärt. Och det är ju det här som man ofta ser, att när de här galna jävla sektledarna tappar makten, så liksom är det så här, då är det bättre för dem att deras anhöriga dör än att de kanske anhängare dör, än att de typ kanske lämnar dem, att de ska tappa makt. Och det är jättesvårt då att identifiera offer, och i fallet med branden så är alltså ganska många kroppar väldigt väldigt illa tilltygade. Men man tror att ungefär 924 personer mördas eller dör på grund av the movement for the restoration of the Ten Commandments of God. Gud. Och det gör den till en av de absolut mest dödliga sekterna i världen, vilket ju är i linje med, men liksom strax över Jonestown-massaken i antal offer. Först så tror polisen att alla ledare har dött tillsammans med sina följare i branden i Kanungo, men man börjar misstänka att så kanske inte är fallet. Okay. Det finns typ överlevare, alltså folk som kanske så här har varit på gården men har lämnat på morgonen, eller du vet liksom att man inte har gått till festen eller man har missat lite sådär. Den typen av vittnen pratar om att de har sett då både Credonia Morende och Josef Kibutere, att de liksom inte har följt sina undersåtar i döden. Så att den 6 april år 2000 så gör man en sån internationell efterlysning efter de båda, och ytterligare 4 ledargestalter inom rörelsen. Men ingen av dem har någonsin gripits. Och det sista jag hittade är att 2014 så gick Ugandas polis ut med att de hade fått vittnesmål om att Josef gömde sig i Malawi. Så det var
sjukt.
Historien om the movement for the restoration of the Ten Commandments of God.
Det var ju en helt ny sekt.
Jag vet, och det är en helt ny sekt som är typ en av de absolut, alltså som har liksom bland de högsta dödstalen i hela världen.
Det jag menar, det är så konstigt.
Ja, det är ju för att vi är så jävla västerländska i våra medierapportering. Men ja, jag håller helt med.
Det, men jag menar, ju, det kanske är konstigt. Det är konstigt kanske ändå att...
Inte ens du och jag.
Nej, jag menar det.
Som ändå liksom så jävla mycket...
Varenda vecka letar efter något riktigt sjukt att prata om.
Ja, och typ så här har läst och lyssnat så jävla mycket. Och sen bara snubblar man över det här och blir liksom bara yr i hela jävla huvudet.
Ja, det var chockartat.
Och jag har läst en New York Times-artikel av Ian Fisher som heter Uganda's Coats Mystique Finally Turned Deadly. Ett par BBC-artiklar. Quiet Cults Doomsday Deaths. Death Cult Activities Ignored and Cults Why East Africa, som är liksom en större take då på varför det fanns så mycket sekter i östra Afrika under den här tiden. Jag har länkat samtliga, men de är så gamla att det typ inte finns någon journalistnamn, någon byline på dem.
Nej.
Och sen så har jag läst ABC News-artikeln Uganda, Religion That Kills av Logan Nakyansi, en ugpulse.com-artikel av Gerald Businge som har rubriken 7 years since the Kanungo massacre, och så ett helt gäng olika Wikipedia-sidor.
Shit. What a thing.
Oh, vilken jävla historia, va? Och jag känner mig matt nu.
Ja, men jag med.
Båda två.
Vilken resa.
Tunga jävla historier på två helt olika sätt typ.
Alltså verkligen.
En vecka när man känner sig superledsen efter att ha pratat med dig.
Nej. Jag känner mig både glad och ledsen, måste jag säga.
Ja, jag vet. Det är det som alltid. Känns. Hoppas att ni mår bra, fastän ni också säkert känner er ledsna. Ni som lyssnar alltså.
Precis.
Och hoppas att vi hörs nästa vecka. Då vi, det tror jag vi är. Numera vanligt släpper på Podplay.
Precis.
På onsdagar, på alla andra plattformar, på torsdagar. Och om man vill fortsätta lyssna på våran podd på sina vanliga onsdagar så skapar man helt enkelt konto på Podplay. Det är gratis.
Gratis.
Det behöver vi betala för.
Så lyssnar man på... Det är gratis och toppen.
Ja, och så lyssnar man på podplay.se eller i appen.
Exakt.
Ja.
Det var väl allt för den här veckan.
Det var det hela.
Tack.
Tack, hej.
Hej då.